Hej och välkomna till Snart Där podcast. Vi heter Belinda och Malin och sedan tonåren har vi varit sökare. Vi har letat efter vad vi ska bli när vi blir stora i olika utbildningar och yrkesroller, men aldrig riktigt känt att vi hittat hem. 2021, när vi båda närmade oss 30, tog vi mod till oss och lämnade våra trygga fasta tjänster för att kasta oss ut och starta eget. Jag, Belinda, inom design och Malin inom yoga.
Trots våra olika inriktningar har vi kunnat följas åt i den berg- och dalbana som det är att våga starta eget. Och i den här podden får ni på ett ärligt och sårbart sätt följa oss i ups and downs på vår resa och i vårt sökande efter vad fasen vi egentligen ska bli när vi blir stora. Hittar man någonsin helt rätt och är vi snart där? Välkommen hit!
Hej och välkomna till avsnitt 5! Hur mår du?
Hej, god morgon! Nu är klockan 8, vår bästa tid att spela in. Ja, men jag mår bra på grund av att det är morgon, jag ska. Jag pratade ju lite för dig här innan att jag har varit ganska busy. Jag har haft sjukt mycket med det här frilansjobbet. Samtidigt som Anton, min man, har varit i LA i 2 veckor, så jag har varit ensam med hund. Och sen har jag helt plötsligt blivit så jävla gravid. Alltså från typ ingenstans. Min mage har blivit så stor. Jag börjar känna mig så här sjukt klumpig. Jag håller typ på att kissa på mig varannan minut. Och har varit perfekt. Också så här lite trött. Ja, men så här lite trött i kroppen typ senaste veckorna. Så veckan. Att, ja, men det har varit intens sen vi pratade. För vi har typ inte snackat sen... Vi spelade in förra, vi har chattat säger man det. Vi har ju skrivit, det gör vi ju ofta liksom. Men vi har nog inte pratat sen vi hörde sist, eller?
Nej, men alltså, det känns som att vi håller inne på att prata med varandra nu för att vi har börjat podda. För att man liksom inte vill slösa, måste säga, på sådana ämnen i ett vanligt samtal. Men det måste vi komma över, tror jag.
Ja, men lite intensiva veckor, men jag mår bra. Nu känner jag mig lite tillbaka på banan. Min kropp mår bra. Jag sitter här och dricker en grön smoothie.
Härligt.
Det är fredag. Ja. Hur mår du?
Nej, men jag mår bra. Jag har haft en intensiv period typ i 1,5 månad eller någonting. Så jag har jobbat. Det känns som att jag har jobbat dubbelt. Jag har liksom jobbat hela tiden. Alltså varje dag. Och så här, behövt få saker gjorda hela tiden. Men det börjar faktiskt mattas av nu. Jag lämnade in ett jättestort projekt i tisdags. En stor utomhuskampanj som jag har designat. Så det är ju liksom jättepirrigt och har varit något som jag har tänkt på sedan i mars. Och nu lämnade jag in det och ja, du vet hur det känns. Det känns bara som en lätta liksom. Som en börda lättar från mina axlar. Så ja, men det är jättespännande. Och nu är det ju maj. Skett, så sjukt. Nu börjar det liksom närma sig sommar och jag har inte ens tänkt på hur man ska handskas med ledighet. Alltså jag har liksom inte lagt en tanke på hur det är som egenföretagare att ta ledigt.
Och
nu är det sommar. Ja, men semester. För mig går liksom allt ihop. Alltså än så länge så har det bara varit så här, jag jobbar. Punkt.
Exakt.
Och sen så här, nu senaste 1,5 månaden så har det ju verkligen varit så. Alltså så här på helgerna också. Så att det blir väl verkligen något att lära sig av. Att så här, bara för att jag är egenföretagare kan jag inte bara jobba konstant.
Nej.
Utan man måste ju verkligen sätta gränser. Det är faktiskt något jag tänkte prata om lite idag. Att jag har ju en egenföretagarsläkt på min pappas sida. Där både farfar, pappa och min farbror, alla har egna företag. Och en sak som min pappa liksom har sagt flera gånger till mig för att, som ett råd, är att han under sina första år så tänkte inte han heller på det där, utan han liksom jobbade på. Och jag och min syrra, vi var små då, och han kom hem och kände att han inte la jobbet bakom sig, utan han bara fortsatte tänka på det när han var hemma, när han var med oss. Och sen en dag så kom han liksom till insikt, eller han förstod att så här, det här måste man ju lära sig, att bara kunna lägga jobbet åt sidan. Och när han väl hade lärt sig det så blev det en helt annan grej. Och även fast han har sagt det här tipset flera gånger så... Alltså jag förstår ju verkligen det. Men alltså det är ju som alla andra saker. Man måste ju gå igenom det själv för
exakt.
Att verkligen kunna... Alltså man måste lära sig av sina egna misstag. Alltså
det är ju, eller, för att det ska sjunka
misstag,
in.
Men ja, man måste liksom få egen erfarenhet av det för att verkligen kunna Exakt, för att det ska sjunka in. Ja, det är ju verkligen någonting för den här sommaren, hur man ska handskas med det. Hur tänker du med det?
Men gud, alltså jag känner igen det där så jäkla mycket, för att jag känner, ja men under 1,5 års tid har jag typ inte haft en ledig dag. Även om jag har haft dagar när jag typ inte har gjort något eller inte producerat, så är det som att jag alltid känner ett, jag vet inte om det är ett krav, men alltså det kommer ju från mig själv, men att man känner att man borde göra någonting idag, att man ständigt har typ jobbet eller sitt eget företag i huvudet liksom. Så att för mig har det också verkligen så här, helg och vardag smält ihop, för att jag jobbar alltid lite typ på lördagar och söndagar. Och det här, och det jag tänkt på så himla mycket nu de senaste veckorna, när jag ändå har, alltså jag är ändå gravid, jag har känt mig lite trött, och typ nu när jag kände mig så här, att jag verkligen kände att jag börjat bli ganska trött liksom, då har jag tänkt ännu mer på det där och bara, men gud, jag måste ge mig tid för att bara få vila och få stänga av liksom, och få vara ledig som man är annars. När man typ går på fredag och bara, okej, nu har jag 2 dagar när jag inte ens behöver tänka på det där liksom. Så att gud, relate så jäkla mycket. Men har du, alltså för mig blir ju sommaren lite, i och med att jag, men det kommer ju också bli intressant, för att jag kommer ju vara mammaledig från juni typ. Sen får vi se, jag har ju ingen aning om hur det kommer vara att ha en bebis, men hur mina tankar går nu är ju att jag kommer fortsätta att bygga upp mitt eget företag liksom. Även om jag är klar med frilansgrejerna då, så tänker jag, ah, vad bra, då kommer jag kunna lägga massa fokus på att bygga upp mitt eget, mina egna kanaler och du vet. Men då är det ju också att inte hamna i den fällan på mammaledigheten liksom, så att man ger sig själv utrymme och... Men har du liksom börjat typ spara ihop lite pengar inför sommaren, så att du kan... ja, men ska jag vara lite ledig, eller hur har du gjort liksom praktiskt?
Nej, men som sagt, alltså jag har inte ens nuddat tanken förrän häromdagen när jag hade ett möte med en kund som frågade, för att han ville veta min tillgänglighet över sommaren, så frågade han så här, när är du ledig? Nej, men jag hade inte ens, du vet, jag blev helt ställd.
Du var ledig.
Ja, alltså jag tänkte att jag ska, alltså jag svarade typ, jag tänkte att jag ska jobba. Det beror lite på vad jag får in för projekt, så att om du skickar över vad ni har, och sen så får vi se om jag, min tillgänglighet då, alltså du vet såhär, så. Nej, jag hade helt enkelt inte snuddat vid tanken innan han frågade.
Jag tänker att det ändå är viktigt att typ ge sig själv, ja men att man tar då, okej, säg att man ändå, ja men ger sig själv 5 dagar i sträck ibland, alltså att man ändå ger sig själv lite så här, nu checkar jag ut, och då gör jag det liksom.
Ja, alltså jag tänkte på det, jag bara, nu när vi pratar om det här, så tänkte jag, ja men just det, jag ska ju till Italien, då kan man ju inte jobba. Men det kommer jag ju visst, för jag åker ju dit för att fota ett bröllop, och det är ju jobb. Men jag kommer... Nej men, ja, nej men så som du hör, det här är liksom helt oklara tankar. Så det här måste jag tänka igenom. Jag kanske kan ge en rapport nästa vecka om jag har någon, om jag har kommit på en semesterplan.
Mm.
I alla fall 2 veckor borde man väl ha där man inte, där jag inte tänker på jobb alls. Där jag liksom inte sitter i mina älskade program. Konstant.
Absolut, för att jag tänker att det är de tiderna, alltså när man ger sig själv det spacet också för att andas lite. Alltså annars är man ju så inne i vardagen, och både du och jag har ju varit i så mycket så här leveransjobb just nu liksom, när man så här matar ut och producerar typ. Att det är ju så lätt att man är inne i den där bubblan, så att det är ju när man, eller det märker jag, när jag ändå ger mig själv tid för att så här, nu checkar jag ut lite. Som typ första avsnittet pratade jag om att så här, jag har typ checkat ut från Instagram i 2 veckor liksom. Och då märker jag att det kommer nya idéer och ny inspiration, och typ man får ett nytt perspektiv på sitt eget företagande. Så att även om man checkar ut från att man ska producera, så finns det ju alltid där. Och jag tycker att man får liksom, ja men det bidrar till att man får inspiration och nytt driv in i företaget också, om man ger sig själv tid för att andas liksom. Att det är en viktig del av egenföretagandet också.
Ja, men det tror jag verkligen. För att det jag märker är ju att min plan i höstas och i början av vintern var ju så här, i vår så ska jag utforska min, ja men den här med fotokonsten som jag pratade om tidigare, min webbshop, jag ska marknadsföra den. Alltså verkligen så här, marknadsföra mitt egna projekt. Och sen så kom det in massa kundjobb, och då tog det all tid. Så nu har jag ju inte utvecklat mina egna projekt alls. I princip.
Mm.
Så att egentligen så skulle jag ju behöva avsätta tid varje vecka. Alltså säg så här 2 dagar eller någonting. Där jag bara jobba på mina egna, för det var ju det jag tänkte från början. Nu har jag bara glömt bort dem i princip, för att jag har haft så mycket andra jätteroliga kundprojekt. Men jag vill ju också göra det här egna. Sen så den här podden är i och för sig ett eget projekt. Så det är ändå något, det är inte helt försummat liksom. Men som du säger, jag tror det hade varit jättebra att landa lite i sommar och bara så här, tänka igenom. Hur har det gått i år? Så här, vad gillar jag? Vilka projekt vill jag utveckla mer? För jag har ju tänkt att jag ska uppdatera min portfolio. För det har inte jag gjort nu sedan jag började jobba. Och då vill jag inte heller bara ruscha in och lägga in allt jag har gjort. Utan jag vill ju tänka igenom vad jag faktiskt gillade att göra. Och sen bara lägga upp exempel på det. För det är ju, när man lägger upp exempel på olika jobb, det är ju sådana jobb man får. Så att jag inte lägger upp massa jobb som jag kanske inte tyckte var så kul. Och så får jag fler av dem. Ja, men bara så att man väljer sin riktning i arbetslivet.
Gud, det där är så himla viktigt. För att det pinpointar ju verkligen hur... Alltså att allt, hur ditt företag kommer utvecklas, det ligger bara på dig.
Exakt.
Alltså det är du, hur du väljer att prioritera och vart du lägger din energi och ditt fokus. Det är det som kommer forma hur, vilka uppdrag du får eller hur ditt företag utvecklas och så här. Och det är så lätt nu, ja men både du och jag känner igen mig så mycket. Alltså jag har inte haft tid till något av mina egna grejer. Jag har typ bara haft tid för det här frilansjobbet liksom. Och det är så lätt att man då bara hakar på och hamnar i det och fortsätter där. Men om inte jag aktivt tar ansvar för att säga, nej jag vill också lägga undan tid för att göra mitt egna eller de här typen av projekt, då kommer ju ingenting hända liksom. Alltså allt ansvar ligger ju på en själv.
Verkligen. Det är ju så himla coolt att man lär sig hela tiden. Och det här är ju nästa lärdom då, hur man ska lägga upp tid och när man kan ta ledigt och hela den biten. Och så det börjar väl med att man först som vi har gjort nu så här, går igenom det här att hitta kunder. Man säger ja till allt. Man säger ja hej vilt och sen så helt plötsligt sitter man med jobb upp över öronen. Vilket ju är en lyx, men det är också något man måste lära sig att sålla i, för man har ju inte alltid i världen liksom. Mm. Om ett år sitter vi här och blivit tidsproffs.
Ja jäklar, ha semester 6 månader om året. Bara miljoner som jag tjänat in.
Ja, vem vet.
Alltså det var så jävla roligt, jag måste säga det när jag lyssnade på förra avsnittet. Jag skrattade så mycket. För att jag bara, i alla avsnitt, gud vad min förvirring. Alltså du känns ändå som att så här, men du har ändå hittat, verkligen är på en så här bana där du känner att du börjar hitta rätt. Och du känns ändå ganska klar i hur du ser på saker och ting och så här. Och jag kommer likförbannat varje avsnitt in och är igen förvirrad. Och det typ nådde sin kulmen i förra avsnittet när du så här, tog upp ett ämne där du bara, men gud det är så skönt, det känns som man har gått till nästa nivå för att man har liksom fått mer klarhet och har hittat det här första. Och så kommer jag in och bara, jaha okej, fast du vet ju inte om 10 år och du kanske, alltså jag bara kommer in med min typ förvirring. Tills jag efter typ 30 minuter i det här avsnittet typ har övertagit att du själv brister ut det. Du bara, ja och så nu har jag hittat det här. Fast nej, jag kanske gör något annat sen. Det är så att jag så ledde in dig från så här klarhet till att jag bara, nej Belinda, du har faktiskt inte alls hittat det. Du kommer bli förvirrad bara så att du vet. Och du bara, okej. Ja, jag skrattade så mycket.
När jag var yngre och kom hem från skolan och berättade för min mamma om en ny kompis. Vi säger att hon heter Berta. Då kunde hon efter en stund utbrista, ja men den där personlighetstypen, den känner jag igen. Jag vet exakt hur sådana personer är. Och då blev jag såklart irriterad. Jag var ju tonåring, det var inte bara det, men det är också så här, ska du kategorisera min kompis? Vem tror hon egentligen att hon är att placera folk i fack på det sättet? Det är ju liksom inte okej. Men så gick ju några år och jag började förstå det här med personlighetstyper. Jag kunde också börja se att man träffar olika människor och på till viss del så går det ju att placera personers personlighetstyper i liksom olika fack. Och jag hade börjat bli lite äldre och jag hade lärt känna flera människor, stött på olika typer av personer. Och på arbetsplatser hade man ju också varit med och gjort olika sådana här personlighetstest. Du vet, när man så här skulle testa om man var en röd, gul, blå eller grön person. Och de personlighetstyperna var ju så här, om du är mer som en ledare eller om du är mer typ social eller om du är mera sifferkunnig och sådana grejer. Men jag hade också blivit äldre och börjat liksom mitt sökande, det här som vi har pratat om så mycket. Börja testa olika utbildningar, så här, känna efter vad jag ville göra. Och jag kände mig ganska unik i det här. Jag kände att jag var ganska ensam i det. Och att jag liksom inte kände igen att många av mina vänner gjorde det. Men så en dag så snubblade jag över en artikel. Där jag läste om olika generationer. Jag tyckte det var sjukt intressant. För det är ju också en så här kategorisering av liksom åldersgrupper. Att man har definierats av vilken tid man har vuxit upp i. Alltså vilket ekonomiskt läge det var då. Vilken tidsanda som var då. Och jag tyckte det var sjukt intressant. Och så började jag läsa den delen av artikeln som handlade om våran generation. Och vi tillhör ju millennials. Millennials är födda ungefär från början av 80-talet till 1996. Och har du koll på vad som definierar en millennial?
Ja, men jag har ju haft. Jag jobbade ju så mycket med de här grupperna när jag jobbade som reklamstrateg. Men berätta.
Ja, okej. Okay. Nej, men det är ju inte så lätt att komma ihåg. Alltså alla generationer har ju sina egenskaper. Och millennials är att vi är så här illojala arbetsplatser. Vilket ju är lite sökande. Och att vi vill känna att vi, det vi gör om dagarna är något som betyder något för oss. Att vi liksom får ut någonting av det. Och att vi är digitala entreprenörer. Vi vill jobba med organisationer men inte för dem. Och jag bara satt och läste den här artikeln och kände, ja. Alltså det här är ju verkligen jag. Jag är alltså definitionen av en millennial. Och det var ju liksom både en rolig insikt men också en ganska, bara okej. Okay, jag är liksom, jag trodde att jag var så unik men jag är verkligen bara en millennial. Och du kände igen dig i det också när du läste sådana artiklar?
Ja men absolut, alltså jag känner ju igen mig i allt det där. Eftersom jag håller på med yogan så ser jag det ju ur ett energiperspektiv där vi går från att vår värld har handlat mycket om att så här, man ska tänka och vara analytisk och alla de här grejerna och det är det man har valt sitt jobb efter och du vet logik, men att vi nu går mot en tid där vi blir mer och mer, där känslan blir allt viktigare, att det ska kännas rätt i magen, det ska liksom vara roligt kanske, inte bara så här, man ska tjäna pengar och man ska, det ska vara materialistiskt och så här, vi har haft de idealen i samhället liksom. Men kanske med start då, i vår generation så går vi mer, eller inte med start i vår, jag tror alla påverkas av det, men att vi växer upp mycket i den förändringen liksom. Sånt som kanske inte var det viktigaste för våra föräldrar blir viktigt för oss typ. Så att gud, jag känner verkligen igen mig i det där.
Men då är det ju också skillnaden sen den här generation Z som kommer efter våran millennial-generation. De som är födda efter 95-96. De är ju annorlunda. De vill ju liksom ha trygghet och stabilitet. Medan våran liksom huvudegenskap är frihet och flexibilitet.
Ja, och det där är så himla intressant. Man kan ju se det här ur så jäkla många olika perspektiv. Precis, för att inte det förklaras inte det delvis av att de växer upp, för de växer ju upp i en helt annan typ politisk, du vet, miljö än vad vi gör det. De är uppvuxna, vi växte ju upp typ utan några krig, utan, eller alltså det ska jag inte säga för det är klart att det är ett väldigt västperspektiv. Men utan att vi blev matade, du vet, med så mycket sånt. Vi blev inte matade med, men miljökrisen var ju inte en grej man pratade om när vi var yngre. Du vet, alla de här grejerna som de växer upp med, som är typ mer en värld i kaos på något sätt som presenteras. Tänker jag, pratar man inte om att det är det som också delvis har format dem till att de då vill ha den här tryggheten, stabiliteten. Medan vi då har haft utrymme typ, nej men vi vill ha det här flexibla och vi är inte en definierande så här egenskap för millennials också. Att man ska typ våga tro på sina drömmar och medan de då kommer in kanske lite som en motreaktion till våran generation. Och bara okej, men jag tänker att fortfarande handlar mycket om drömmar men att de är mer så här, men man måste jobba hårt för det liksom.
Ja men precis.
För att nå dit på något sätt och är så här, disciplinerade och det kan jag typ se också på. För jag har ju småsyrror som är i Gen Z som är 17 och 19. 19 och de och Anton har ju också en syrra som är 19 och de har under hela sin gymnasietid, alltså mina småsyrror, de jobbar så mycket, de har extra jobb på kvällar, på helger. Jag gjorde inte, alltså jag hade inte ett jobb när jag gick i gymnasiet. Nej, jag lallade, alltså det fanns inte i min värld. Och de har sett sparkonto där de har sparat ihop alla pengar som de har tjänat och alltså du vet, ja, det är en helt annan disciplin än vad jag hade i den åldern, verkligen. Ja, men det är ju intressant att gräva lite i de här grupperna. Alltså det är ju det är så kul med olika typer av förklaringsmodeller. Jag höll ju på med de här så himla mycket. Ja, men jag jobbade som strateg inom reklam för att då använder man ju dem verkligen för att hitta, ja, men hur ska vi nå de här grupperna och vad har de för gemensamma egenskaperna. Så att det har ju gjorts väldigt mycket research på dem också.
Men jag kommer ihåg att jag jobbade ju också som strateg intern på samma byrå i Amsterdam.
Ja, men precis innan. Jag fick ju det. Alltså jag tänkte på det här för att du var ju där i den rollen och sen skulle du sluta, så du tipsade kanske mig om att söka.
Ja, men typ.
Så du måste det nästan vara, för det var inte som att jag kom in och bara, och jag ska söka och försöka ta över Blindas plats.
Nej, exakt. Det var lite att du ville ha någon liknande roll och så var det precis rätt tid för att jag skulle sluta då.
Exakt.
Så det var ju helt perfekt. Men jag kommer ihåg det att det var ju så mycket snack om generationer på reklambyrå och hur man skulle nå, som du säger, de grupperna. Och att det var så många företag som ville nå generation Z som värdesätter att man tar ställning. För att det hade visat sig att generation Z liksom tar ställning i miljöfrågan och andra frågor. Och då skulle liksom alla företag helt plötsligt ta ställning i, ja, men miljöfrågan eller kroppspositivism eller ja, olika saker. Och det, du vet, det blir så fake ibland när företag ska göra det, för att det, de sätter liksom den stämpeln på sitt företag bara för att nå en viss målgrupp.
Verkligen. Gud, det där var mitt ständiga dilemma när jag jobbade i reklam. Alltså jag ville ju aldrig jobba i reklambranschen. Det var inte mitt slutgiltiga mål. Men jag kände typ efter Hyper att så här, men det är den vägen man måste gå för att typ lära sig de här strategiska verktygen. Och alltså det jag vill göra för att typ kunna använda med digitala medier och så här för att påverka. Som typ var min, jag ville liksom skapa förändring har varit min röda tråd alltid liksom. Jag tror jag pratade om det kanske i första avsnittet. Men, och då kände jag så här, men då måste man först gå till reklam för det är där man lär sig och det är dit alla går så här. Men det var ju det där ständiga dilemmat av att, ja men till exempel, det är ett jättebra exempel som du säger, att så här, okej, företag då som går in och tar ställning och säger att så här, nej men vi gör det här liksom för vi vill också, vi brinner för det här, vi vill skapa förändring, och för ett halvår sedan gjorde de inte alls det. Det är ju så himla dubbelt, för att på ett sätt så har ju reklam så otroligt mycket makt. För det är reklam som visar, eller som bestämmer vilka som får bli representerade i medier, som är vilka, ja men du vet, alltså det finns så mycket makt där. Och det som drev mig lite var att kunna så här få tappa in på att använda reklam för att faktiskt skapa förändring. För att en del gör ju det när de väljer att typ, jag kommer ihåg när Axe, du vet, som helt plötsligt typ brandade om sig och gjorde om alla sina reklamer till att de skapade en ny bild av mansidealet liksom, som skulle vara mycket mjukare och alltså,
just
det, och det kan ju påverka och det kan skapa faktisk förändring liksom. Samtidigt som man hela tiden har där i bakhuvudet, okej, nu sitter jag och gör reklam för de här företagen för att de ska tjäna pengar och vara kommersiella och och det var ju därför jag ville därifrån också, för att jag bara, nej men jag vill att det jag ska göra ska komma genuint från mig liksom. Men ja, det är ju skitintressant. Reklam. Jag har inte tänkt på reklam på så himla länge, men jag var ju så mycket i det. Alltså jag var till och med i det att jag, min dröm ett tag när jag jobbade där på den byrån var att jag ville starta upp en egen byrå som bara skulle i alla typ kunder den tog sig an, så skulle och i alla kampanjer vi gjorde typ skulle vara så här normbrytande och typ få in representation i medier och ja men bryta normer liksom, att jag ville använda reklam på det sättet. Så att jag var så här, började jag typ göra research på att starta en egen byrå ett tag, vilket känns så långt borta nu. Men ja, men det är ändå intressant vilken makt det har ju.
Verkligen. Så det är ju dubbelt det där med att man både kan tycka att det känns fake att ett företag bara sätter en stämpel på att de har en viss värdering. Men det är ju också som du säger något som kan driva förändring, så att om de då tar en bra värdering så är ju det i det långa loppet kanske bra. Ja, det är verkligen exakt. Dubbelt.
Det jag tänkte prata lite idag om är egentligen lite det som vi pratade om i början, för att jag har ju precis som du, ja men jag har ju det här frilansjobbet som jag berättade om förra veckan, där jag håller på med, ja men lite det vi har pratat om, digital strategi och sociala mediestrategi och sådär. Det tar väldigt mycket av min tid just nu, så att jag gör liksom det på 75%. Och sen utöver det så är det ju ja men att göra allt med den här podden. Och sen så har jag min yogaterapeututbildning. Och du vet, när jag har gjort de timmarna, då har jag, det blir liksom också mer än en heltidstjänst. Så att det känns som att man så här jobbar dubbelt typ. Så att de senaste, jag tror att det är typ de senaste 2 månaderna, så har jag typ inte haft tid för mitt eget alls. Precis som du berättar om liksom. Ja men så jag har typ inte haft tid för mitt eget. Men som vi pratade lite om förra gången, så började jag ju, för att jag kände att jag behövde ta steg tillbaka samtidigt liksom, och typ titta lite på så här, men vad är det jag gör, vad är mitt syfte, vad är det jag vill fokusera på, vad är min strategi och du vet alla de här grejerna. Så att jag började ju med den här stora reflektionsjobbet typ, där jag skulle liksom gå tillbaka och reflektera och sen sätta nya mål och så här. Och det sen vi pratade sist, alltså det har varit så mycket med det här jobbet och med utbildning, så jag har liksom inte hunnit kolla alls på det. Men i och med att jag satte igång det tankarbetet, så har det ändå börjat komma, ja men det har börjat formas ett litet koncept i mitt huvud för hur jag vill inrikta mitt eget företag. Jag vill göra lite omgrepp i alla mina kanaler. Jag har ett litet konceptfrö som håller på att gro och som känns väldigt kul och peppigt. Men just nu så, alltså jag har inte tid att lägga tid på det. Och det jag har tänkt så mycket på då, för att å ena sidan har det skapat en del stress hos mig, för att jag blir så här stressad över att så här, nu har jag inte typ upprätthållit, jag hade ju massa YouTube-videos som jag lovat ska komma ut, jag har liksom inte alls jobbat med min Instagram, jag har inte, ja men du vet, och då det skapar typ en stress som jag bara, det är som att jag är rädd för att tåget ska gå och att det ska vara för sent, fattar du? Och att jag liksom är missing out på något sätt. Men det jag har insett och typ landat i är att så här, fan, det är ingen stress. Alltså nu att acceptera, du vet att just nu har jag väldigt mycket med det här andra. Och på det så är jag också gravid liksom. Så att låta det få vara så och ha tillit till processen. Ja men två insikter egentligen. Nummer ett är så här, tillit till verkligen processen. Att det, jag kommer ta mig precis dit jag ska ta mig och det kommer komma när tiden är rätt. Jag tänkte lite på så här, det du pratade om i typ andra eller tredje avsnittet, om att du började frilansa för ett par år sedan och trodde att det skulle vara grejen, och sen så var inte tiden rätt och så blev det inte prick då liksom. Och nu blev det nu, och du har ju inte missat ett tåg som har gått för att du inte hoppade på där för 3 år sedan liksom. Utan du är ju precis där du ska vara. Så att, ja men så att tillit till processen, att det är precis som det ska. Men också en insikt att så här, tåget kommer inte gå. Alltså det är ingen stress. Man behöver inte. Det är det här att man har någon typ, jag vet inte, tanke om att så här, om man inte har lyckats då med det man vill göra när man är typ 25, så kommer man inte göra det. Och så är det ju inte. Alltså jag kanske kommer lyckas, eller har hittat exakt det här när jag är 35, och det är helt okej. Eller så hittar någon det när den är 45. Alltså du vet, det finns folk som inte släppte sin första bok förrän de var 50 plus liksom. Eller senare. Alltså så här, ja, jag har tänkt så himla mycket på det där att så här, våga typ slappna av, inte känna mig stressad och tro att det är ett tåg som ska gå, utan att jag accepterar att så här, nu har jag jättemycket med de här grejerna. Och det är okej att det är så. Jag behöver inte gå in i att stressa över att jag, ja men tror att det kommer vara för sent för mig för att jag inte har tid just nu. Ja men fattar du vad jag menar?
Jag fattar precis. Häromdagen så såg jag en intervju där det var en skådespelerska med som är med i den här nya serien Clark.
Mm.
Och hon berättade om att hon hade satt upp som mål att vid 25 års ålder skulle hon ha fått en Oscar. Men nu var hon 26 och hon skämtade om att det har ju varit pandemi och så. Och det är ju sant. Nu hade hon 30 som mål istället. Då ska hon fått en Oscar. Och så här, det är ju jätteviktigt att sätta upp mål, och det är ju säkert jättebra att hon har det, för då kommer hon säkert kämpa de här åren för att få stora roller och göra en bra prestation. Men det är ju väldigt viktigt också att känna att om hon då vid 30 års ålder inte har fått en Oscar, att hon inte känner sig missnöjd och att hon har misslyckats. För då kan ju det vara något som förstör hennes karriär istället, att hon kanske inte orkar anstränga sig lika mycket längre, för det kommer ju ändå inte gå. Jag har ju försökt 2 gånger nu, 25 och sen 30, och inte fått en Oscar. Det är ju väldigt viktigt att ha med sig att man ska ha mål och man ska ta dem seriöst och verkligen försöka nå dit. Men man måste också klara av att misslyckas. Att när man inte har nått det målet vid en viss tidpunkt, så har man inte misslyckats och förlorat sin chans, utan man får bara fortsätta försöka. Det kanske bara kommer ta lite mer tid. Hur känner du nu med mammaledigheten, om vi går in på det lite mer konkret? Alltså, kommer du lägga till exempel kundjobb åt sidan och sen satsa på YouTube, eller hur tänker du?
Ja, exakt. Jag tänker, alltså, för att nu är det här kundjobbet som jag har, det är därför jag jobbar så intensivt, men det är också för att jag ska ha levererat allting till dem innan jag går på mammaledighet. Och jag tänker att jag från juni, vi har ju BF den 23 juni vid midsommar, så att från juni
alltså,
vill jag...
Alltså, vad betyder...
Vad sa du?
Och vad betyder BF?
Gravidtermer. Så jävla irriterande jag när gravida bara, ja, slänger sig.
Alla så här veckor och förkortningar. BF är ju
beräknat födelsedagen. Så att han är beräknad att komma. Oj, nu outade jag i podden vad det är för kön. Jag skojar. Men skit i det. Ja, men han är beräknad att komma den 23 juni. Så att jag tänker att från juni, och jag börjar ju redan känna att jag börjar bli ganska trött liksom. Så att från juni så vill jag ändå börja så här tagga ner lite. Så att jag har sagt att jag ska leverera, i första veckan av juni ska jag leverera allt på det här kundjobbet. Alltså, dels så får jag ju se hur jag mår, och sen så får vi se vad som händer när bebisen kommer liksom. Men tanken är, min förhoppning är att jag ska ha tid att kunna, ja men ändå... göra en del, ja men fortsätta bygga mitt eget liksom. Och därför känns det också mer okej att nu har jag behövt lägga det lite åt sidan i några månader, för att jag fick det här jobbet ganska randomly liksom. Och det är okej att jag gör det, för att hela nästa år tänker jag att jag då bara ska fokusera på det. Och sen får vi väl se när mammaledigheten är slut, för att då, om vi pratar väldigt praktiskt liksom, för att Anton ska kunna vara pappaledig, så behöver jag ju ha en inkomst. Så att det är inte som att jag bara kan lalla runt efter att mammaledigheten är slut, utan är det så, alltså om jag inte känner att jag, om jag inte kan dra in ändå en OK-lön i slutet av min mammaledighet i mitt eget, då behöver jag ju söka något mer jobb för att han ska kunna gå på pappaledighet liksom praktiskt. Ja, men så att därför jag ska fortsätta jobba på mitt, jag hoppas att jag kommer ha ork för det. Men det är ju verkligen, det är så svårt att planera. Vi får ju verkligen, jag får ta det som det kommer. Och det är ju också att vara flexibel i det. Och det viktigaste nu är ju att vi ska få en bebis liksom. Verkligen.
Spännande.
Nej, men jag tänker att vi verkligen ska prata om det här i ett avsnitt. För att för mig var det en stor rädsla inför att säga upp mig. Att jobba, men vi är ändå i den åldern att vi kanske vill ha barn snart. Och hur funkar det? Och jag vill ju få en föräldrapenning och sådär. Men i Sverige så har vi ju ett så otroligt bra system. Så att man kan verkligen få en bra mammapenning. Även om man inte har dragit in pengar än i sitt företag när man startar upp. Så att låt mig... söka den här, alltså jag älskar att jag bara, jag ska göra det här för 3 månader sedan, jag bara skjuter på det. Men till nästa eller nästa avsnitt så ska jag se till att söka det här, och så kan vi prata mer om typ processen, hur det har gått till, om det är lätt eller svårt, och ja, bara för de som är intresserade av att veta.
Ja.
Vågar man kasta sig ut och också skaffa barn?
Ja, jag tycker att vi kör ett dedikerat avsnitt till att vara egenföretagare och bli förälder. För det är ju så sjukt intressant, och det finns så mycket så här bra fakta och grejer som vi kan ta upp där.
Yes.
Spännande.
Spännande. Okej, ska vi leave it there med den lilla cliffhangen då?
Ja, verkligen.
Ja, så jäkla mysigt att prata med dig som alltid.
Detsamma. Så härligt. Och tack för veckans avsnitt.
Ja, tack alla ni som har lyssnat. Vi ser er, och tack ni som hör av er.
Ja, alltså det är så roligt. Ja, verkligen. Det är verkligen det som är gör mödan värt.
Ja, verkligen.
Mödan, det är väldigt kul att prata med dig, så det är inte så stort jobb. Men det blir så coolt när man känner att så här, oj, jag fick ett mejl eller någon skrev på Instagram.
Ja, verkligen. Så tusen tack för det. Och ha en jättefin vecka alla. Så här ska vi nästa vecka.
Det gör vi.
Bye, bye.
Hej.